Välkomna till Slaget efter 12 som också går som stream idag på arenan. Och på arenan kommer vi att hålla på till klockan 13.00 och slaget tar slut vanlig tid ungefär 20:01. Idag så är det här en valdebatt och vi fokuserar kring sysselsättning och arbete. Och så säger jag välkommen allra först till mina gäster. Peter Östman representerar Kristdemokraterna. Välkommen.
Tack.
Hur har dagen varit? Så här på slutrakan.
Ja, dagen har börjat lite senare idag för jag kom till Håfors sent igår kväll efter en valrunda igår som var ungefär 12 timmar. Så att jag har sovit ut nu.
Okej, okay, det är alltid bra. Ja. Silvia Modig, hej. Vänsterförbundet. Hur har din de här sista hektiska dagarna inför?
Det börjar klockan 7 på en tågstation med att dela ut sina flyers. Så nu är det ganska hektiskt här i slutet.
Mm. Och Ville Rydman från Samlingspartiet, välkommen också du.
Tack.
Du kom också rusande in här i sista sekunden. Vad har du gjort idag?
Bara kampanj. Ja. Dagen har varit nästan lika tung som alla andra dagar nu för tiden. Alltså vi helsingforsare, vi försöker hela tiden både koncentrera i kampanjen och göra våra vanliga saker, vad det frågan om statspolitiken eller någonting annat. Mm.
Det är helt sant. Jag har 3 statspolitiksmöten den här veckan. Men man måste köta det som man har blivit invalt med. Inte kan man gå och söka ett nytt mandat om man inte köter det man har fått.
Där ser ni när man centraliserar allt i Håfors så blir det täta möten. Det borde sprida upp det på landet.
Vi ska inte prata om det. Idag ska vi prata om sysselsättningspolitik. Nämligen det som är helt klart är att det råder en bred enighet om en sak. Och det är det att för att vi ska ha råd med välfärd, med en åldrande befolkning och allt det här så behöver vi flera människor i arbetslivet. Visst, jag har inte hört någon åtminstone politiker som inte skulle hålla med om det. Att vi behöver få upp sysselsättningsgraden. Visst, kan vi först se om vi når konsensus om det?
Åtminstone, jag anser det att vi måste ganska snabbt komma upp till det här 75-procentiga målet. Men ser vi bara 10 år framåt så borde vi vara uppe redan i 80%. Och det kommer att vara väldigt utmanande med beaktande av att vi har för lite folk på arbetsmarknaden som har utbildat för olika yrken som krävs idag.
Okej, Silvias kommentar till det här.
Jag håller nog också med om det. Såklart, vi måste få sysselsättningen upp. Det är alla vinnare på det. Men arbete är ju annat också än bara dens påverkan till statens ekonomi. Utan det är också för människor som individer. Det är också viktigt att ha den här möjligheten. Att, ofta säger man att arbete är en plikt, men det är också en rättighet, tycker jag. Att man har rätt i ett arbete.
Ville Rydman.
Så är det absolut. Förstås förändras arbetslivet ganska snabbt när det gäller automatiseringen och digitaliseringen. Och arbetslivet kommer inte att se ut som förut i framtiden. Men det är helt sant att vi behöver mera människor att vara aktiva i arbetsmarknaden för att annars blir det jättesvårt att köta om välfärden i framtiden.
Ja. Nå, om vi börjar med därifrån då, nämligen olika människor har olika knep för det här, att hur får vi upp? Och nu kan vi ju först börja med egentligen att bedöma, eftersom vi har en här som representerar regeringen, nämligen du.
Eller den före detta regeringen.
Före detta regeringen, okej, vi är riktigt noggranna, så är det, Ville Rydman. Hur tycker du att den här sittande, eller ända tills nyligen sittande regeringen har lyckats?
Den har egentligen lyckats ganska bra. Vi har fått mer än 140 000 nya arbetsplatser. Sysselsättningsnivån har ökat även bättre än regeringen ens hade som ändamål i början av den här mandatperioden. Mm. Men alltså, det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. För att om vi fortfarande jämför situationen i Finland med de övriga nordiska länderna så vi ser att sysselsättningsnivån fortfarande är lägre. Och det är en sådan utmaning som också den kommande regeringen kommer att arbeta med.
Mm. Vad säger ni andra? Ni får gärna kommentera fritt också. Ni behöver inte alltid be om ordet så får vi en livlig diskussion här.
Jag håller nog helt med Ville när det gäller ekonomin och sysselsättningen så ger jag ett ganska gott vitsord åt den här regeringen. För vi ska komma ihåg vad var utgångssituationen 2015 efter den förra perioden där vi alla treva med en regering som då av många utdömdes till världens sämsta regering. Och då så väntar man då på att det här ska korrigeras till under den här perioden. perioden. Och det som faktiskt har korrigerats är att vi har fått bättre sysselsättning och vi har mindre arbetslösa. Samtidigt som vi vet, som Ville sa, att det kommer inte att räcka det här, att det måste fortsätta, för att vi har framför oss en period av mindre ekonomisk tillväxt globalt. Och de här nya arbetsplatserna har ju inte uppkommit enbart tack vare eller på grund av regeringens åtgärder, utan nu har det också skett någonting på den globala ekonomin som gav Finland en push. Så ja, vi har många åtgärder kvar som bör göras om vi ska uppnå de här målen, tuffa målen på 80% sysselsättningsläge.
No, vad säger du, Silvia Modig, om regeringens...
Jag tycker att Petra kom här in på ett bra sätt. Att regeringen har, en del av regeringens beslut har haft positiv påverkan. Man ska ge tack för det som har funkat, det som har gått bra såklart. Men man kan ju titta på Finland separat från den globala ekonomin, den europeiska läget. Så nu är det att det har gått bra för europeiska ekonomin och den globala ekonomin, så det har haft sin påverkan också hit till Finland. Men att vi har ju mycket arbete framför oss. Att det gäller inte bara om att få mera arbetsplatser till stånd, utan man ska få människorna att passa in i de här arbetsplatserna. Att de har den utbildning som behövs och de har den förmågan att klara av de här arbetena som behövs. Så det handlar om en mycket bred liksom del av politiken.
Men du sa själv att det där, säkert har regeringen gjort något bra. Vad har den gjort rätt som du som vänsterförmundare kan godkänna?
No, de har... Ja, det är en svår fråga nu att komma så här, hitta på något exakt bra.
Vi har snart samma regering, bara Silvia fortsätter på det här.
Nej, men det vill säga att inte kan man ju säga att om sysselsättningen har gått upp, så inte kan man ju säga att allting har gjorts fel.
Det är liksom min poäng. Kan du plocka någonting enskilt som är bra?
Nej, jag kommer bara på dåliga val som regeringen har gjort. Till exempel aktiveringsmodellen tror jag inte alls på. Jag tycker att den är orättvis för människan. Och när man tittar på hur den fungerar, om man tittar fast på de två första granskningsperioderna, så av dem vilkas förmån blev nedskärd i första perioden, så bara 10% av dem lyckades fylla aktiveringskraven i andra perioden. Det här berättar om det att den aktiverar inte på riktigt. Jag tycker att man ska aktivera de arbetslösa, men det måste vara någonting som på riktigt aktiverar, som ger dig mera verktyg till
men,
att kunna
men hur vet
bli.
Du att det inte är just den som har lett till att ändå... kan du vara säker på det, att det inte är en del orsak till...
Jo, nu är jag ganska säker på det. Om jag tänker på mig själv och jag är arbetslös.
Så
hur aktiverar... Ja. Jag har varit. Ja. Jag har varit. Så hur skulle jag aktivera mig att jag ska sätta ut 100 ansökan och inte få en enda arbetsplats? Hur aktiverar det mig? Hur aktiverar det mig att det ställs ett krav på mig att jag måste få en vad heter det nu, työvoimapoliittinen koulutus,
arbetspolitisk
utbildning. Om inte vår TE-central har en enda kurs att bjuda. Så det här är liksom problemet, om det skulle finnas något på riktiga, att du får mera verktyg, du lär dig någonting, du håller upp din utbildningsnivå.
Eftersom Antti Rinne, som nu är väldigt het i de här gissningarna av vem som ska bli statsminister, egentligen tycker jag att det är ganska tassigt alltid att vi håller på före val att spåna om sånt. Men ett faktum är i alla fall att han ständigt blir intervjuad om det här, och han har sagt att om han blir statsminister, så det här är nog en sak som är orättvis och det här ska liksom bort, ja. Det ska fixas.
Men får jag säga där, det kanske inte riktigt rättvist att plocka fram de här dåliga exemplen med aktiveringsmodellen. Det är helt säkert så som Silvia säger, jag har talat med människor som har råkat ut för samma situation, och då tycker man ju att det här är för byråkratiskt, det är för tungrott, och samtidigt som T-centralerna inte har kapacitet att ge den service då. Men nog finns det någonting som är bra med det. Och när Bettina ställde frågan att vad är det som har gjort det här då att ekonomin svängde? Jag tror att det har också ganska mycket att göra med psykologi. För att förra perioden då, när det hette liksom hela tiden dagligen dags i medierna att regeringen gör bara dåliga beslut, och så kommer det en ny regering som spänner ribban högt när det gäller ekonomisk tillväxt och sysselsättning, så gav det liksom en push och en tilltro för företagen i Finland att satsa. Det var ganska mycket psykologiskt bakom hela den här lamman som också var. Och nu fick man det att svänga. Och det i sig har ju redan ett mervärde. Om företagen börjar tro på framtiden och att man vågar investera och man vågar anställa folk.
Vad säger du, Ville Rydman, om?
Det är delvis också så. Men jag egentligen tror att även om det finns förstås olika slags situationer när det gäller till exempel just aktiveringsmodellen, så tror jag ändå att den har också för sin del ökat aktiviteten på arbetsmarknaden. Och jag anser att egentligen en av de största framgångsrika beslut som regeringen har gjort har varit just det att man har man har strävat efter att göra incitamenten bättre när det gäller just den situationen att man är där vid socialskyddet och låglönejobb. Och nu för tiden så är det lönsammare att ta emot också arbete som kanske nödvändigtvis inte är så bra betalt, men det också ökar aktiviteten på arbetsmarknaden och underlättar det att sådana människor som tidigare har helst varit beroende på socialskydd får också arbete och får arbeta och på det sättet också hjälpa sin egen situation i livet.
Silvia vill kommentera.
Det här är en jätteviktig sak som Ville kom in på. Att det måste vara alltid lönande att ta emot arbete. Och nu har ju vårt system såna situationer.
Alltså är ni faktiskt att representera vänster till höger här? Ni har ju samma åsikt om allting här.
Nej, det har vi inte.
Okay. Men, jag
vi är meniga om många saker. Men det här att det finns de här ställena i vårt system och i våra stöd som gör det att du inte vågar ta emot arbete för du vet inte vad det betyder åt din till exempel arbetslöshetsersättning. Kärs den ner för det här eller inte? Och det här måste få bort så att det lönar sig alltid. För några timmar lönar det sig att ta ett arbete emot. Att du får alltid något positivt åt dig själv. Och det är därför jag står för basen inkomst, för att jag tror att det är en modell som skulle göra det lättare, som det skulle göra alltid det skulle löna sig alltid att ta emot arbete. Men det som också har hänt här, att okej, det finns människor som har kommit med och har känt att det är lättare att ta emot eller man måste ta mera emot. Men samtidigt så ser vi ju att utkomststöd, människor som är långvarigt på utkomststöd, men den mängden har ökat. Det att utkomststödstagarna har ökat, så det har en del att göra med det att den här utbetalningen i FPA som i sig tycker jag var ett bra förändring. Men det att det finns de som ännu mera, hela tiden mera av de som får det långvarigt. Så det tycker jag att det är ett jättestort problem. Och det berättar att det här systemet är ojämlikt. Och vi blir mer och mer ojämlika hela tiden. Det tycker jag är ett allvarligt problem.
Peter,
jag tycker Silvia har väldigt intressanta tankar. Jag kan inte då garantera att är det hennes partis åsikter som hon här framför eller är det hennes personliga när det gäller till exempel det här med basinkomsten och att det ska löna sig att ta emot arbete.
Den
modellen låter ju ganska lik den som bland annat Kristdemokraterna har fört fram och som också Samlingspartiet har lyft fram och jag tror att också Centern har en ganska liknande modell. Alltså det här systemet med om vi kallar det basinkomst som man gjorde ett test under den här regeringsperioden, det utföll ju inte så väl. Det inverkade inte alls positivt på sysselsättningen. Jo visst, de människor som fanns med i det här försöket, så de hade tryggat sin inkomst, men inte var det väldigt aktiverande. Och vi borde ju få en sådan modell
men att arbete... mådde bättre, det sa de.
Säkert så skulle vi alla till en viss tid om vi skulle få ta en paus och det skulle komma in på konto så skulle vi må ganska bra, en stund åtminstone. Men jag tror i alla fall att människan mår allra bäst när man har en plats i samhället, när man har en uppgift och man får lön för det arbete man utför och det ska alltid löna sig att jobba.
Varför var det roligt det här? Jag sa att man mådde bättre.
Just därför att förstås då man får gratis pengar till sitt konto så visst mår man bättre än utan gratis pengar. Men alltså gällande överhuvudtaget systemet så jag tror inte på grundinkomstmodellen. Det finns egentligen olika slags modeller gällande grundinkomst och det är väldigt svårt att hitta en sådan modell som på riktigt har tillräckligt goda incitamenter och också säkerställa det att man har tillräckligt mycket med stöd vid de svåraste situationer man kan hitta sig i livet. Och därför tror jag egentligen att i framtiden vi borde utveckla vårt system mera till den riktningen som Danmark har egentligen gjort. Där man har bättre incitamenter att ta emot också arbete och att då man nekar att ta emot något arbete man har erbjudat så orsakar det också konsekvenser till sina sociala bidrag man har. Och egentligen, den före detta regeringen gjorde egentligen sådana reformer som kanske förändrade finska systemet mera till den riktningen som Danmark har redan tidigare.
Silvia vill kommentera.
Vill säga incitament så skulle man kunna säga det med andra ord också mera straff. Och här kommer vi har så annorlunda människobild tror jag. Jag tror inte på det att någon är lycklig för att den kan vara hemma med gratis pengar. Skulle ni vara lyckliga när man lever hemma på 500 euro? Nej, jag tror inte att det skulle göra någon av oss lyckliga. Det var för jag tror att människor mådde bättre av det att de hade den där rädslan. För vad händer det i nästa månad? Mm. Inte att nu behöver jag inte göra någonting. För att 500 euro räcker inte långt i den här
men
världen.
Men fick de också andra stöd än det här 500 euro?
Men den här testen var inte sig själv. Jag tycker inte den berättar så mycket om basinkomst. För att den hade inte med alla de här elementerna som måste ha. Den hade inte med beskattningen.
Ja. Förutom de här 500 euro så fick de också andra stöd. Så de kom upp nästan till 2000 euro.
Ja, men därför, det sättet man gjorde den här testen så tycker jag inte berättar jättemycket om basinkomst. För att den hade inte med alla element som man ska ha. Men jag tror inte på det att man får människor att göra mer med att ha mera straff. Jag tror att man får människor att göra mer när man ger dem mera möjligheter. Man tar bort trösklarna, man tar bort problemen, man tar det som människor som står i vägen för att söka sysselsättning eller söka ett arbete. Inte att man gör mera straff.
Incitamenter har alltid att göra med negativa och positiva incitamenter. Att om man gör så får man någonting, om man inte gör någonting så kan man förlora någonting. Och det är inte att straffa människor utan att bara göra det så att det alltid ska vara lönsammare att ta emot arbete.
Men varför kunde man göra aktiveringsmodellen då på det sättet? Att ingen blir nedskärd. Utan om du gör allt det här så får du 5% mera. Då skulle det vara ett positivt incitament.
Man kan utveckla modellen, men själva beslutet om aktiveringsmodellen tror jag att har haft ganska positiva påverkan till arbetsmarknaden och sysselsättningsnivån i Finland. Och jag tror att vi har tagit
rätta steg framåt. Den här basinkomstmodellen som man försökte under den här perioden, det hade ju ingenting att göra med det.
Får jag säga
där bara att om vi tänker att idag så Finlands befolkning är 5,5 miljoner och det som är med i arbetslivet så är väl cirka 2,5 miljoner människor. Tar vi bort den offentliga sektorn så betyder det att det 1,8 miljoner människor som ska hålla igång via sina skattemedel allt det här. Jag tror nog att då måste man också se det på det sättet. Man ska inte genast se det som ett straff mot sig själv att om man missar någonting. Man kan ju se det andra vägen, att man straffar ju också andra människor. Alla de andra som ska uppehålla det här systemet om man inte vill vara med och vara aktiv.
Men vad är det du talar om att man inte vill vara med? Vem vill inte vara med? Största delen är arbetslösa. Jag säger att den värsta majoriteten vill ha arbete.
Där kan vi ha lite delad syn på det att vi har fortfarande, trots att vi har en god sysselsättning och vi har massor med lediga jobb inom olika företag, inte bara i Österbotten där vi har en väldigt hög sysselsättningsgrad, utan det finns också exempel på metallföretag till exempel ute på landsbygden i östra Finland som har jättesvårt att få jobbare, till exempel svetsare, så är det stor brist på. Och vi har samtidigt 200 000 människor som är arbetslösa. Jo, jag tror att en stor del av de här som är arbetslösa vill ha jobb, men vi har också byggt upp ett väldigt komplicerat socialt skydd i Finland som består av nästan 40 olika, om vi säger, incitament och stödformer. Vilket gör att en del har möjlighet att missbruka och utnyttja det här. Om vi skulle få bort det, då skulle vi få diskussionen på en sund nivå. Då skulle vi verkligen veta.
Var är forskningen som stöder det? Att problemet är det att det finns så många som vill missbruka system. Det finns inte liksom evidens för det.
Den forskningen är ganska enkel ur österbottnisk synvinkel, att om vi har brist på arbetskraft i massor med företag samtidigt som vi fortfarande har cirka 250 000 arbetslösa.
Det är en regional fråga. Att om jag är här och min arbetsplats som jag skulle kunna få är på Österbotten, så inte är det fast på det att jag missbrukar system om jag kan ta emot den arbetsplatsen.
Men jag tror att det är inte frågan om att missbruka socialskydd eller fråga om det att människorna inte skulle vilja jobba. Men frågan är just det att om man inte är säker på det att om det är lönsammare att ta emot arbete än att vara utan jobb, så kan man lätt välja också det alternativet att man stannar hemma om man upplever att man får inte tillräckligt mycket pengar genom att ta emot arbetet. Och därför tror jag att det är inte frågan om det att man straffar eller tror att människorna inte skulle vilja jobba, men alltså det är politikernas jobb att säkerställa det, att det alltid finns tillräckligt mycket med sådana incitament som också lockar människorna att ta emot sådana jobb som fortfarande är lediga.
Jag förstår. Men ge ett exempel ännu. Till exempel Helsingfors. Så vi har brist på arbetskraft på sådana sektorer där lönen är mycket låg. Och det är så dyrt att bo i Helsingfors att människor hittar sig i en situation var de kan, ja, det är ju vad Centerpartiet har gjort här för regeringen, men att de hittar sig i en situation var de skulle ha utbildning för det där arbetet, de skulle vilja ha det, men de lyckas inte att bo i Helsingfors med den här lönen. Så då handlar det om det att bostadens pris är för höga, det handlar om många andra saker än det. Att vad är incitamentet till att ta emot det där arbetsplatsen?
Det är ett annat problem som har också att göra med bostadspolitiken, det är att hur mycket Helsingfors lyckas att bygga nya bostäder och att hur ska man locka tillräckligt med kunniga arbetare till Helsingfors. Det alltså finns olika slags problem, men gällande just sådana incitamentsfrågor så tror jag fortfarande att det är att till exempel just där i Österbotten att det finns lediga jobb och ändå finns det sådana människor som nekar att ta emot dem. Så det kanske visar att det finns fortfarande jobb att göra gällande olika slags incitamentsfrågor.
Vi har ett problem nog i Finland. Vi tar nu ett exempel att någon bor ute i Kajana landskap och har ett hus vars marknadsvärde kanske ligger kring 50 000 euro, men har fortfarande en skuld på huset på 70 000 euro. Mm. Där borde vi hitta en modell. Är det då via skatteavdrag under flera års tid, under en period, om den som äger huset är beredd att flytta och ta så att säga den här försäljningsförlusten. Sådana här saker tror jag att vi måste titta på under den här nästa regeringsperiod. Men nu är det ju samtidigt, om vi tänker att människor är beredda att resa till Finland från på ett avstånd flera tusen kilometer från Finland och beredd att komma hit och jobba. Så då har vi ju nog delvis också ett visst attitydproblem att man är inte beredd inom landet att flytta.
Ja, jag vill nappa fast i det här som du säger. Bra. Nämligen det där Elina Pylkkänen som leder löntagarnas forskningsinstitut blev intervjuad mycket synligt i Hufvudstadsbladet och hon lyfte upp där. Nu ska jag bara fråga, ni båda tog upp det här med bostadspolitik. Eller ni båda ja. Åtminstone. Så det där... Hon undrar att när sen partierna, de har frågat de olika partierna vilka åtgärder hur de skulle liksom åtgärda bäst det här med sysselsättningen, att få upp sysselsättningen, så finns det bara ett parti som nämner bostadspolitiken bland sin tre topp. Vet ni vilket parti det är?
Tre topp i sysselsättningen?
Nej, utan bostadspolitiken, att det är via den vi får upp sysselsättningen. Det är Sannfinländaren.
Jag tänkte på det, ja.
Vad är det som är roligt nu, Ville Rydman?
Det är bara ganska skojigt om inget annat parti nämner den.
Inte ditt eget heller.
jo.
Och inte ditt och inte ditt.
Men det är nog i min valkampanj. Men partiet har nu inte kopierat direkt från mina egna program. Men såklart från Helsingfors synvinkel. Alltså såklart man har arbetspolitiken starkt med. För att det är en såklart problem som vi har här. Men det jag tycker det här modellen eller det här som Peter tog upp. Att har du möjlighet att flytta? Om du har annars beredskap för det. Att hur kan du flytta efter jobbet? Så det är en jättestor fråga. Det skulle borde göra någonting för.
Ja. Att flytta efter jobbet, det är sånt som till exempel folk som har varit, nu tar vi ett långt steg härifrån, som har till exempel bott en tid i USA, säger där det är helt normalt att man flyttar genom flera delstater efter jobb. Vad är det som gör att det, på vilket sätt är det annorlunda? Har ni någon
det är just
uppfattning?
Det som jag lite försökte peka på när vi tänker den situationen att vi pratar oss varma för arbetskraftsinvandring. Alltså vi förväntar oss att människor från andra länder är beredda att riva upp rötterna och flytta till Finland för jobb. Men sen är det väldigt svårt att få en finländares attityd att ändra till det att man är beredd att flytta 200 kilometer efter sitt jobb. Är det då det att vi har haft en sådan bra välfärd och trygg ekonomi så vi har blivit för invanda med det att jag ska bo där jag bor och då ska jobbet finnas på 10 kilometers avstånd. Alltså jag vill bara att vi ska resonera i de här tankebanorna när du nämnde just USA. Jag känner också många efter det här Lehman Brothers konkursen 2008 så man flyttade till en annan delstat och började ett nytt liv där. Och det här bevisar ju bara på att det finns en annan typ av entreprenörsanda och tankesätt i Amerika än vad vi har i Finland och kanske Norden idag.
Men det här, kanske du nu använder bara ett fel exempel, sorry att jag tar fast på det, du sa 200 kilometer. Det är ju en massa människor som arbetar på den där 200 kilometers det avståndet från sitt hem.
Ja, no, det kunde
att om man till exempel tänker på huvudstadsregionen, om man tänker den liksom längre man går till Tammerfors, man går till Åbo. Där har vi en jättestor arbets... Nu säger man työssäkäynti alue.
Ni har järnvägen. Jag har ingen järnvägstation i Larsmo trots att det är världens lyckligaste kommun. Vi har ingen järnväg dit.
Hoppas du får en ny par jul så kan du köta till det. Men där, här tycker jag till exempel ett bättre sätt än att tvinga människor eller straffa dem om de inte gör det så är till exempel att satsa på nya spår. Så att vi har ett timmeståg till Tammerfors. Vi har en timmeståg till andra hållet. Så människor har möjligheter att röra sig lättare.
Jag ser fram emot när VR får det där en timmeståget att fungera eftersom det är hemskt svårt att hålla tidtabellen redan nu när det ska...
Och jag tror alla 5,5 miljoner finländare som ser fram emot den här lösningen.
men det där, om vi håller oss fast lite vid det här med bostadspolitik och det här som Peter tog upp här, att om du har skuld för ditt hus ännu och det har sjunkit på grund av arbetsmarknadssituationen till exempel, någon stor arbetsplats på den orten har gått omkull. Mm, mm. Så det är klart att det huset är ju inte värt någonting nästan. Och så talar ni om att man kunde utveckla något stödsystem i sådana fall. Nu vet jag att det finns små exempel på det här med ekonomiska incitament. Vi har till exempel Vandastad betalar till folk som flyttar till Vanda för att ta emot, börja jobba där. Men det är 1500 euro, det är ju inte massor. Men redan det har tydligen lockat vissa. Mm. Vad tänker ni om sådana här lösningar? Pengar i handen för att du kommer efter ett...
Jag litar inte riktigt på det att man bara ger pengar till handen. Men alltså när det gäller bostadspolitiken så borde det finnas tillräckligt många med sådana bostäder som inte är alltför dyra. Mm. Och det där är någonting vi kanske har lite misslyckats på huvudstadsregionen.
Det är väldigt dyrt här.
Och det är väldigt dyrt att bo här och därför... är också lönekrav kanske högre här i huvudstadsregionen, vilket också orsakar det att det är svårare att anställa tillräckligt kunniga människor. Och därför anser jag att det är absolut jätteviktigt att påverka också bostadspolitiken och stadsplaneringen så att vi kan producera tillräckligt mycket med bostäder så att det också blir möjligt för andra människor att flytta till huvudstadsregionen där också de flesta av våra lediga arbetsplatser
finns. Får jag komma in här, Ville? Nu vill jag inte peka enskilt finger på varken du eller på Silvia. Ni är båda två lokalpolitiker här i huvudstadsregionen. Men nu är det här problemet, det har varit känt i 15 års tid att bostadspriserna i huvudstadsregionen är för höga, de skjuter i höjden. Under den förra recessionen så stannade det upp lite, men det oaktat så har prisnivån hållits väldigt bra och går varje år fortfarande uppåt. Och det har att göra med markpriserna som är hutlösa i Håforsregionen. Att du får ju knappast en tomt till exempel Esbo under, du betalar 1 000 euro per kvadratmeter byggrätt. Det är 3 gånger dyrare än ut i periferin runt om i Finland. Då kommer vi till det som jag pratar om, det här centraliseringsproblemet. Att varför har det är inte bara den här centerledda regeringen nu som har, man kan säga att de har fortsatt jobb på centraliseringen underligt nog. Där det borde vara andra vägen. Men det att till exempel statsliga ämbetsverk, allting ska placeras här i huvudstadsregionen, det leder ju till ett större tryck på bostäder. Människor flyttar hit bara för att jobba åt statliga ämbetsverk. Varför kunde man inte lite decentralisera, utlokalisera till sådana orter där det skulle finnas kanske arbetskraft.
Statliga ämbetsverk i Vasa.
Till exempel.
Det där har inte lyckats tidigare heller.
Mm. Och varför inte?
För att överhuvudtaget, det är inte frågan om centraliseringen på det sättet att det skulle vara en medveten politik, utan det är frågan om det att flera och flera människor vill hellre bo i stora städer än på landsbygden. Och det är bara en global megatrend att så händer det. Och det är också frågan om utbud och efterfrågan. Alltså då det finns massor av människor som hellre bor nära till huvudstadsregionen eller på huvudstadsregionen så ökar det också prisnivån när det gäller bostäder. Och jag tror egentligen att där i Helsingfors stadsfullmäktige där både jag och Silvia sitter i, så det finns egentligen i principen en ganska stor konsensus om det att vi måste bygga mera bostäder så att vi kan också på riktigt på marknadsmedel sjunka priserna när det gäller bostäder i huvudstadsregionen. Men det är egentligen svårare att göra än bara säga det. För att när det gäller olika slags stadsplaneringsfrågor, så det alltid finns också motstånd att stadsplanera olika slags delar på huvudstadsregionen. Just under senaste åren har vi lyckats bättre.
Nu är vi på den nivå som vi borde vara.
Men det fanns många år där vi hade ganska sådär ambitiösa planeringar att hur ska vi producera bostäder, men år efter år så misslyckades vi nå den nivån vi hade i våra planeringar, men nu för tiden gör vi lite bättre, alltså stadsplaneringen.
Men byggnadspriserna är ju ganska samma nu, konkurrenssituationen är hård här i Helsingfors, så att jag tror inte att det kan rubba prisnivån väldigt mycket. Det är markpriset som är avgörande, vad som blir då både hyresnivån och eller priset för kvadratmeter.
Utbud och efterfrågan.
Det är allt det här, och markpriset är en jätteviktig fråga. Men sen måste vi titta på Helsingfors. Som du sa, vi är nu på den nivå som vi måste vara på. Men det är inte hela sanningen, för att vi har nu stora nya områden som vi just nu stadsplanerar och bygger. De som vi fick från gamla hamnen till exempel. Och det är stora nya områden. Och då får vi snabbt många kvadrater. Men det kommer att räcka. Att det tar en stund när vi har de här nya.
Hemskt billiga, inte de bostäderna.
Det här markspriset är samma, men sen jag skulle vilja ha mera konkurrens på vår arbets, hur säger man, asuntotuotannossa?
Bostadsproduktionen.
För att jag tycker att vi skulle borde ha mera bolag som konkurrerar inom det. Jag tycker att vi har för få som på riktigt bygger i den här staden. Jag vet att det här är alltid sådär.
Silvia, starta en byggnadsfirma. Jag kommer med och så ska vi se hur vi får det.
Vi har många andra teman ännu förutom bostadspolitik. Som faktiskt, men det är den som Elina Pylkkanen lyfter upp som en jätteavgörande faktor. Därför vill jag ta upp det här. Men eftersom det nämndes nu här ännu också. Det är ju det som är så tassigt att vi har då en massa människor utan jobb. Faktum då tycks vara att de inte vill flytta. Efter jobb. Och sen tillika så har vi jobb som ingen gör. Alltså vi har brist på arbetskraft inom vissa. Och då kommer vi till invandring av, eller arbetskraft invandring. Och det skulle jag vilja ännu växla några ord om här nu. Medan vi ännu är kvar på radio.
Jo, men före det får jag göra en kort kommentar just om den här obalansen som vi har. Med att vi har en massa jobb dit man inte får folk. Samtidigt så har vi då man hyr arbetskraft, och i dagsläget så rör det väl sig om 360 till 370 000 människor som inte har fast anställning, utan man får jobb via de här firmorna som hyr ut arbetskraften. Här har vi då en obalans, och varför har det blivit på det här sättet? Jo, därför att små och medelstora företag som under de här senaste decennierna har varit den grupp som har anställt mest nya människor, så de vågar inte ta fast anställda idag, så istället väljer man att hyra in arbetskraften. Då kommer vi in på det här med vilka typer av avtal man har inom arbetskraftsmarknaden. Och därför tycker jag att man borde komma till det här med lokala avtal, för det skulle underlätta för de här små och medelstora företagen att våga anställa så att människor får fast anställning, så att de har möjlighet att få lån till bostad och så vidare och så vidare.
Du talar nu också själv som företagare.
Det kan man väl säga, ja. Tidigare företagare.
Mm. Ja, nu finns det de som säger att det är en stor myt att det skulle vara så hemskt svårt att anställa i Finland.
Som före detta företagare.
Att anställa är det inte något svårt. Att bli av med den personen. Ja. Det är värre än att skilja sig ett äktenskap.
Nej, nu är det helt möjligt det också. Om man tittar på om man jämför med Europa, så är inte det på något sätt jättesvårt att hur säger man, irtisanoa. Alltså.
Säga upp.
Inte det, om man tittar, om man jämför Peter med Europa, så är inte det alls så mycket svårare här.
Ett företag som är i Finland och som har folk anställda, så tittar inte på Europa, utan det tittar på det ur sin synvinkel, ser på lönsamheten, och så väljer man då, om inte man är helt säker på att man har en uppåtgående trend, så istället för att ge fastanställning och ta riskerna med det, så hyr man arbetskraften.
Jag har anställt människor, och det är ett stort ansvar man har när man anställer människor. Att klara av det och klara av det nästa månad och nästa år, att kunna betala lönen eller om någon blir sjuk eller någonting så vidare. Men det att man säger bara att den största frågan är att man skulle vara lättare att ge sparken. Så det tror jag inte att det är hela sanningen. Om man tittar på Europa så där görs det, bara i Sverige gör man mycket mera deltidsjobb. Om man tittar till exempel på kvinnorna, kvinnornas arbetsmarknadssituation i Sverige är helt annorlunda än i Finland. Det finns mycket mer deltidsjobb och de har lyckats med att också få dem med till arbetskraften som inte klarar av att göra en hel dag. För en eller annan orsak är nedsättsförmåga.
Nu gick du in på ett nytt ämne med
sparken. Det gjorde hon, men det var faktiskt ett ämne som jag också hade tänkt att vi skulle ta upp här. Och tiden flyger iväg så som den brukar. Och alldeles här strax faktiskt så kommer vi att säga hej då till radiolyssnarna. Och jag säger att det nu är god tid för att det, om ni går in på arenan så kan ni fortsätta se den här diskussionen ända till klockan 13. Så gör det fast nu genast. Det där, ja, alltså Silvia gick in på ett nytt ämne faktiskt också. Men om vi nu tar några ord ännu, för att jag har på känn att Ville ville säga också om det här med att säga upp folk. Vad är din uppfattning? Är det så svårt som folk på säger?
När det gäller små och medelstora företag så är det ganska svårt, för att en enskilda anställd som man har tagit in till företaget, så dess betydelse är relativt högre än i stora företag. Och därför är det just viktigt att man har också möjlighet att ha tillräckligt mycket med möjligheter att göra lokala avtal, och att också sådana små och medelstora företag har till viss mån bättre förutsättningar att uppsäga människor vid behov, om ett sådant behov uppstår. Och därför instämmer jag helt med Peter.
Mm. Men det är ju så att ingen anställer folk för att det är roligt att säga upp.
Precis.
Därför är det ju helt fel den här diskussionen om man ger en sådan bild att företagen är ute efter att sparka folk. Nej, man är ute efter det att man ska våga anställa folk utan att tvingas betala många månaders lön, uppsägningstiden, ifall rekryteringen misslyckas.
Men vi har ju en lång provtid nu redan. När jag har anställt människor så nu inte tar det nu flera år för mig att förstå att funkar det här för mig och den här människan som jobbar med.
Nu pratar vi inte om flera år utan månader till.
Ja,
några månader
till.
Ja.
Nu
har vi lite
olika 4 månader eller 6 månader.
Vi har lite olika syn på den här problematiken.
Och det kan säkert vara sen beroende på bransch.
Det kan bero på branscher och storleken på företag. Hur många anställda du har?
Jag tycker att den är tillräcklig nu för tiden.
Helt olika åsikter och helt olika kanske också
erfarenheter. Men
du ska vända. Nu går det bra ändå nu.
Okej. I det här skedet så är vi ute ur radiosändningen här, för så går vi ut ur den just nu och nu fortsätter vi.